Då är det fint att jag får förflytta mig lite grann här. Och så ska vi tillsammans läsa dagens text som är från Matteus evangeliet. Och jag läser från Bibel 2000. Det är Matteus 15, 22-28. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sade hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herres bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Gud, tack att du är med oss när vi nu idag får kliva in i ditt ord, berättelsen om vem du är och vad du gör. Amen. Nu ska jag ta fram någonting här. Och det är min mobil som plingade. Vad pinsamt. Då får jag vara så rolig att jag gör så här. Och lägger undan den. Och så ska jag samtidigt ta fram någonting här. Och ni som har tittat lite på Facebook och Instagram, ni kanske har sett vad jag ska plocka fram här idag. Min äldsta sons flickvän undrar om hon kan göra något. Vi ska ha gäster, middag hemma med några vänner, och jag säger till henne att du kan duka. Du kan ta glasen som står till höger i skåpet. Och så hör jag att hon ropar från skåpet, inte inuti skåpet utan hon står bredvid, och så frågar hon: ja, men vilka glas vill du att jag ska ta då? Ja, men de till höger på mitten. De som det finns många av och som jag brukar ha. Ja, men säger hon, det är ju två varianter. Nej, det är det inte, säger jag. Det är samma glas. Nej, säger hon. Jo, säger jag. Och så går jag fram till skåpet. Hon har redan plockat fram två glas. Och då ser jag det väldigt uppenbara. Jag vet inte om ni ser nu. Men de ser inte likadana ut. Och jag undrar ju hur i all sina dagar jag i över 1,5 års tid har kunnat missa att glasen inte ser likadana ut. Jag har visserligen köpt dem vid två olika tillfällen. Men visst är det samma glas. Nej, det är det ju inte. Det ser ju vem som helst. Och så kunde jag inte släppa det här. Jag började fundera över vad har egentligen hänt. Och så började jag lite fundera på hur hjärnan uppenbarligen fungerar. Någonstans så har jag ju ändå bestämt mig för att de här glasen är likadana. Och då ser jag inte skillnaderna. Hjärnan liksom går på i sina hjulspår tills någon upplyser mig. Den kämpande tron är dagens tema. Och skulle man försöka göra en slags slutsummering av den här berättelsen utan att sätta in den i ett sammanhang eller ta hänsyn till hela Matteus evangelium eller till hela Bibelns berättelse om vem Gud är och vad han vill, så skulle resultatet kunna bli den kämpande tron. Om vi kämpar tillräckligt mycket, ber ihärdigt, har en stark tro, så belönas vi. Applåder, du vann argumentationen. Din tro är stark och det ska bli som du vill. Så säger ju faktiskt Jesus i den här texten. Ganska dystra nyheter för den som upplever sin tro som svag eller som liten. Men jag vill gärna att vi utforskar berättelsen lite mer och lite djupare. Och kanske kan våra färdiga upplevelser av glasen justeras av sanningen. Den kämpande tron idag som en kamp mot våra egna trosföreställningar. Vi ska gå till berättelsen och på scenen så har vi Jesus och hans lärjungar. De är på väg utanför de judiska områdena och så har de dragit sig undan. Och där möter de den här kananeiska kvinnan, en hedning. Alltså en som sågs som otrogen utav judarna. En som inte hade den rätta tron och dessutom var kvinna. Och så har vi då lärjungarna. De har ju tydligen bestämt sig för att glasen ser likadana ut. Men det verkar som att de, precis som jag, missar sanningen. Inte bara här utan rätt ofta ser vi att lärjungarna beter sig och pratar som om att de har ensamrätten på Jesus. De verkar veta hur det förhåller sig och hur Jesus funkar och vilka han har kommit för. Vilka som räknas som innanför och som utanför. Och tidigt så har de agerat mycket som beskyddare utav Jesus. Men här och nu så är de kanske ännu mer självcentrerade. Så mycket identifierar de sig med Jesus att de utbrister: hon går ju bakom oss och ropar. Den där shotten har inget med oss att göra. Jesus är min, våran. Och jag kan själv vara väldigt duktig på att göra den här bedömningen. Inte alltid medvetet. Den där har inte rätt tro, inte rätt livsåskådning och inte rätt teologi. Den där har gjort ditt och datt och den där människan har ju lite skev bild av vem Gud är. Mina personliga erfarenheter är att Jesus ganska ofta på olika sätt, inte sällan genom andra människor, går in och korrigerar. Precis som han gör med lärjungarna i den här berättelsen. Ni ska få höra hur jag har reflekterat. Jag hör ofta Jesu ord till Petrus när han vill veta vad Jesus tänker om Johannes. Och Jesus svar: du ska följa mig. Och dessutom så har du fel uppfattning av glasen. Och så till Jesus. Berättelsen är lite obekväm tycker jag. Och Jesus, han uppför sig inte precis som han brukar. Först är han tyst, kan vi läsa. Och sedan nästan lite dryg. Och man kan ju fråga sig om kvinnan under samtalets gång med Jesus förändrar Jesu sinne. Gör Jesus liksom en liten usväng? Typ, nu är det dags för dig Jesus att tänka lite längre än till judarna. För Jesus är ju sann Gud och sann människa, så visserligen skulle det kunna förhålla sig så om berättelsen hade stått för sig själv. Men nu gör den inte det. Om vi tittar tillbaka i Matteus evangeliet så har vi i kapitel 8 haft berättelsen om officeraren, också han en icke-jude. Han var ju den som fick sin tjänare botad. Och här talar och agerar inte Jesus utifrån ett jag har enbart kommit för Israels folk. Men attityden mot officeraren är lite mer empatisk än mot kvinnan. Så varför denna till synes lite nedvärderande dialog med kvinnan? Egentligen så kan vi bara spekulera i varför Jesus för dialogen på kvinnan med det här sättet. Men om vi tänker så här. Har du minnet av någon bra lärare? Eller har du kanske ett minne av en lärare som inte är bra? Då vet du att en bra lärare vill ta fram det bästa och det innersta hos en människa. Ibland genom att inta en ståndpunkt som kanske inte är dennes egna. Bara liksom för att eleven ska kunna tänka efter. Och när vi känner Jesus genom Bibeln så träder bilden av honom som en bra och vis lärare fram. Och vi ser också att han inte är nyckfull, lynnig eller oberäknelig. Han möter människor i ögonhöjd och med kärlek. Och han inte bara identifierar sig med dem som var utsatta, utan han var en utav dem. Han visade alltid barmhärtighet och godhet mot dem som tyngdes av livets omständigheter. Vem vet? Han kanske blinkade åt kvinnan när han säger: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. För att han ville utmana lärjungarnas sätt att tänka. Att han ville liksom låsa upp deras hjärtan och vidga deras perspektiv till att tänka om. Jag tror inte att Jesus är ute efter något trick här. Och hans sinne förändras inte. Och han är inte heller intresserad av att dra fram den stora tron hos kvinnan som han nu välkomnar och belönar. Om vi läser i andra översättningar så skulle det kunna stå ungefär så här: å kvinna, din tro, den är något annat. En respekt och vördnad hos Jesus. Om vi ser bakom och gör en liten djupdykning i Matteus, så är detta faktiskt enda gången som tron benämns stor. Om vi går tillbaka till den här kapitel 8 i mötet med officeraren, så jämför Jesus officerarens tro med Israels tro. Och detta är kontrast till Jesu ord till lärjungarna, dels i stormen men också när Petrus ger sig ut på vattnet. Då kan vi läsa att Jesus kallar dem för trossvaga, alltså liten tro. Och jag tänker så här, vi kanske inte ska vara så rädda för uttrycken stark och svag tro. För Jesus har rätt att tala in det här i våra liv. Och han kan göra det vid rätt tillfälle, till rätt syfte. Men vi ska inte sätta epitet på andras tro. Och så till kvinnan. Jag har i mitt liv hört ganska många tolkningar kring just den här tron. Och senast häromdagen så läste jag en liten tolkning kring texten. Och där framstår samma sak, att det är kvinnan som kämpar med sin tro i den här berättelsen. Men jag tror inte att det är den största poängen här. Jag tänker att här är det kvinnans känslor som talar. Hon vågar ta för sig för hon har inget att förlora. Hon är inte hon är ointresserad av logik och argument. Hennes tro bara är. Hon vet bara inte riktigt vart hon ska rikta den. Eller är det just det hon vet? Något djupt inom henne förstår kanske vem Jesus är. Hennes hjärta är fyllt av förtröstan och förtroende. Och Jesus bekräftar hennes aningar. Och han ger henne försäkrad om att han är Guds son. Och att han både är kapabel och villig att ge henne det hon frågade efter. Vi vet inte hur kvinnans liv kom att se ut efteråt. Men jag är övertygad om att hon fortsatte sitt liv med en ny riktning. Och lite bara by the way, så känns det ändå som att hennes självkännedom var större än lärjungarnas. De där glasen, min bild av verkligheten, min bild. Bilder av livet, av människor och händelser som inte säger oss hela sanningen. Jesus ser alltid hela bilden. Han missar inte att glasen är olika. Den jag dömer ut, som jag ger ett epitet, ger Gud ett annat. Den jag definierar som långt bort från Gud, från sanningen, kanske är den som står allra närmast Gud. Paulus skriver att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Jag har mina föreställningar om livet och du har säkert dina. Men Gud ser och Gud vet. Den kämpande tron som en kamp mot mina egna trosföreställningar om vem som står nära Gud. Men också en kamp mot frestelsen att göra Gud till något som enbart ryms i mina egna erfarenheter. Att inte tro Gud om större än det jag själv sett och upplevt. Den kämpande tron som tron på det vi ännu inte har sett. Den kämpande tron där jag liksom Jakob får brottas med Gud. En brottningskamp där resultatet kan bli en skadad höft. Märkt av Gud, älskad men justerad. Det som håller ihop den här berättelsen är kanske egentligen bröd. Som kvinnan metaforiskt förnekas, men som hon sedan beviljas. Och i någon slags bemärkelse så är berättelsen profetisk. Jesus dör och uppstår för alla. Berättelsen är en markering. Guds nåd har inte några restriktioner. Det handlar inte om ras, grupp eller tillhörighet. Det handlar om hjärtats tro. Himmelriket är öppet för alla. Det börjar och det slutar med Jesus. Och det handlar inte om mig, utan vad Jesus gör och vem han är. Glasmästaren som skapar och formar och som är med och samlar ihop glasbitarna när glasen gått i kras. Amen.